Känn er varmt välkomna till Fantasyguiden, en podd om allsvenskan fantasy. Vi mullrar vidare med vårt ånglok till lagspecial och idag ska vi syna Häcken. Jag heter Petter och till min hjälp har jag Marcus. Hej Marcus!
Tjena! Ja, nu blir det ditt lag som vi ska prata om, så det känns väl extra roligt för din del då. Eller sorgligt då, beroende på hur du ser på det, vad du har för förväntningar.
Ja, precis. Det kan man ju se på två olika sätt. Om glaset är halvfullt eller halvtomt.
Precis.
Men jag tänker att vi hoppar in i första sliden med en gång där vi har truppen.
Ja.
Och där vi då sorterat i målvakt, försvarare, mittfältare och anfallare. Och så har vi en liten färgkodning här. Och det passar ju perfekt för en färgblind som jag. Så det var ju lite komiskt att det är jag som har kommit fram till den här idén. Men jag har haft god hjälp och jag tror att det skulle bli rätt. Men vi gör så här att vi presenterar. Grön plupp är alltså trolig speltid. Gul osäker och röd ej trolig. Det är svårt att prata kring säker och obefintlig sådana här saker. Det är svårt för oss att veta. Därför försöker vi mer gradera på ett sätt som det ska ge ett hum om ungefär vad vi kan förvänta oss.
Ja, absolut.
Men om vi tittar direkt här på målvaktssidan, då har vi två gula pluppar på Abrahamsson och Linde. Och där är det ju hugget som stucket skulle jag säga. Jag tror att Häcken vill få i ordning Linde, eller få igång honom. Men Abrahamsson mår nog väldigt bra av att få konkurrens och kommer säkert kunna höja sig.
Ja, och det ser vi ju lite där i prissättning också. 5,5 på båda, även de som utvecklar spelet har tagit lite höjd för det där. Och tittar vi också på förra säsongen så var faktiskt Abrahamsson en av de sämsta målvakterna när det kom till fantasypoäng per 90 minuter då. Alltså han snittade alltså bland de sämsta på att snitta mycket fantasypoäng per 90. Han var slagen bland annat till exempel av målvakter då från Degerfors och Sirius. Så att ja, tar man det i beaktning och kokar ihop det tillsammans med att det finns en liten viss osäkerhet kring om det är han som kommer stå eller inte, så tycker jag i alla fall att det känns lite vanskligt att ge sig in i Häckens målvakt, och i alla fall ingenting som jag själv tittar på.
Nej, de förutsättningarna är ju inte de bästa, så är det ju. Och den statistik som du talar om, den backas ju även upp av det man kan se. Det vi har sett under försäsongen och i slutet av förra säsongen, att Häcken släpper in mycket mål och det ser svajigt ut bakåt. Men jag tänker att vi går vidare till försvarare. Och där har vi satt grönt på några i alla fall som är troligt att de får en hel del speltid. Och då är det Hovland, Lundahl, så har vi Lundqvist och Cecevic. Och här är det lite osäkert.
Ja,
Hovland är ju lite av en lagpappa numera. Men han blir inte yngre och han har svajat lite. Men jag tror ändå att han kommer få spela en hel del till en början. Om vi ser på Valger Fridriksson Lundahl här som har skadat sig precis. Och kommer vara borta i alla fall 1-2 månader framöver. Men vi kommer lite vidare längre fram till ersättare där. Så därför där ska man vara med.
Ja,
sen,
precis.
Sen så har vi några mer osäkra med en gul plupp framför sig, och ni som ser på YouTube kan ju se tydligt vilka det är. Jag tänker inte att vi går igenom alla spelare här på detta sättet, utan vi väntar till nästa slide. Men Lundqvist kan vi säga att det är den backen som vi tror kommer få mest speltid, och även han som har mest framskjutna positionen.
Ja, men det har väl varit så i mycket många matcher att det är väl han som tidigt sticker där på vänsterkanten. Och nu har man ju visserligen, då har man väl kört lite, men kör väl ett tag lite med Sandberg och sådär, som naturligt kanske inte har samma offensiva hotbild i sig. Men ja, det är väl han som känns lite intressant där, och det är ju såklart någonting som vi ser också i prissättningen 6,0. Han är ju dyrare då än vad de andra är.
Ja.
Jag vet inte, tittar du mot någon försvarare här inledningsvis, eller känns det verkligen som en no-go för din del?
Nej, alltså i min första draft och ja, andra och tredje, jag har inte haft någon Häckenspelare. Och det kan man också se på procenten, att det är väldigt låg procent på Häcken. Och om man vill gå lite emot det så kan man göra det, men då skulle jag rekommendera i så fall att man kanske går mer offensivt.
Ja, för där framåt om man tittar på mittfält och anfall så finns det ju lite mer intressant allt som oftast när det kommer till Häcken. Nu är det ju två säsonger här i rad man har lyckats snitta över 2 mål per match. Det får man se om de klarar att upprätthålla det även den här säsongen. Men en spelare här, spelets dyr, eller en av de dyraste i spelet, Rygaard, han har ju varit väldigt självklar många gånger förr och är väldigt självskriven kapten i väldigt många matcher. Vad tror du om han här inledningsvis?
Jag tror inte att det är dumt att sitta på honom, för han kommer säkert ta poäng och som du säger så är han ett bra kaptensval i omgång ett. Han har tagit över alla fasta, vilket ger han ännu mer möjlighet till bonuspoäng. Han är ändå den centrala mittfältaren som oftast kommer i liksom bra positioner runt slottet, om man kan säga så. För om man tittar på heatmap på de mittfältarna så är han som är högst upp i banan oftast. Sen så, som vi vet, så finns det ofta en rotation kring de här mittfältarna och det är inte alltid hugget i sten vem som spelar vart. Men om vi ska nämna de här gröna plupparna i alla fall för de som lyssnar, så har vi ju då Rygaard som känns självskriven. Amane tror jag kommer få spela mycket också. Vi har Lajouni. Sen Simon Gustafsson då som varit skadad, men Häcken har varit väldigt varsamma med honom. Just på grund av att man vill ha honom hel för att han är viktig för laget och nu har han egentligen börjat spela igen. Så jag tror att han kommer få spela när han är hel, helt enkelt. Sen så får vi se helt enkelt hur de kommer formera det.
Ja, och jag tycker att Simon Gustafsson är en intressant spelare att lyfta faktiskt. Lindberg, han har ju spelat där mycket, så jag tror inte att folk kommer inledningsvis, eller här från start, vilja gå på Gustafsson. Jag tror folk kommer hålla sig lite därifrån. Men han har fått en prissänkning här från 8,5 till 7,5. Och om vi tittar på förra året, så var han alltså den tredje bästa spelaren då på att snitta nyckelpassningar och hade ett väldigt bra snitt även på offensiva bonuspoäng. Och visserligen spelade han bara drygt 800 minuter, men jag tycker också att man kan väga in säsongen innan det också, där han också var då en av spelets bästa bonusplockare som helhet. Och därav så tycker jag ändå att det finns en ganska stor grund i att tro att han ändå kan fortsätta vara väldigt bra på det. Så att jag tycker, hade jag vetat att han skulle starta, så tycker jag absolut att han är en spelare här som är intressant i 7,5. Men sen så finns det ju, som vi ser här, ett gäng Häckenspelare som har hamnat lite i den kategorin. Så att, ja.
Nej, men jag håller med dig och med den statistiken som du nämner så är det ett tecken på att Simon är väldigt duktig på att slå nyckelpass och att det kommer ofta från öppet spel med tanke på att han inte har några fasta. Och det är alltid någonting som är intressant. Men
Ja.
vi får helt enkelt utvärdera och se. Sen så funderar jag lite på här, med tanke på att vi ser priserna, Rygaard är ju väldigt dyr och sen så är det ganska spridda skurar. Och då tänker jag att prissättarna lite har tänkt i samma banor som oss. Och vem tar mest poäng alltså om man tar bort Rygaard? Vad skulle du säga, Marcus?
Ja, alltså egentligen så blir det väl lite tråkigt svar. För min del så tror jag nog att det är, ja men den som får spela mest har väl bäst chanser här till att ta mycket poäng. Och jag tycker att det finns många intressanta, ja men Josef som under försäsongen och kuppen, eller så här framförallt här under försäsongen då, visade upp sig rejält. Och han har ju lite det där att det känns i alla fall som att när han spelar så hittar han alltid till poäng. Och sen Inussia som vi vet är ju väldigt explosiv också. Han spelade ju bara drygt 600 minuter förra säsongen och lyckades ändå göra fem mål därifrån. Och Chilufya, även han förra året, kom till väldigt mycket målchanser när han spelade. Så att det känns som att det är lite Häcken, typiskt Häcken på det på något sätt. Att det finns många spelare, framförallt yttrarna och den här offensiva trean, som är väldigt intressanta och kan slå i väldigt högt när det gäller poäng. Men i år då lite svårare än tidigare kanske att försöka pricka där vilka det är som kommer att spela. Sen så kanske det inledningsvis handlar också om vilka är tillgängliga att kunna spela.
Så är det ju. Och jag menar, bakom Rygaard så är det lite som en öppen bok. Och jag menar, träffar du rätt där till en början, om du vågar gå dit, så vet vi att det är låga procent som sitter där och du kan få bra träff. Men det kräver otroligt mycket fingertoppar och väldigt mycket tur, tror jag, för att det är väldigt svårt att sia. Sen
Ja.
anfallsmässigt, om vi går vidare där, så är det ju Ristic som har fått spela mest och därför sitter han på grönt. Det är ju han som, ja, jag tror verkligen att det är han de vill satsa på. Men hur länge kan man satsa på någon som inte gör mål? Det vet vi ju att det kan hända fort. Eller
Ja.
så här, det kan hända saker fort i rokader där. Och då är det väl Turgott och Chilufya som är närmast till hands. Även ifall jag skulle säga att Chilufya gör sig bäst ute till höger, så har han ändå vikarierat som nia i brist på annat.
Ja, men precis. Och alltså, jag känner lite så här kring Häcken att jag ska vara ärlig och säga mig att jag har egentligen ingen härifrån i mitt lagbygge just nu. Och
Nej.
än så länge så ser det ut som att jag kommer inte ha det till omgången heller. Men Häcken, det är ett sånt lag som jag kanske håller dem nära. Men ändå på avstånd, om man kan säga så. Att jag har alltid ögonen ditåt, för att det känns som att det kan gå väldigt snabbt här. Visade sig till exempel att ja, men det, Josef, han kommer tillbaka. Och det är han som startar där ute. Ja, men då har du 7,0 då för en vänsterytter där i ett lag som öste in mål förra säsongen. Och så att jag vill inte räkna bort någonting. Även om nu också vissa kanske tror att Häckens prestation i sig kommer dala lite. Det kanske den gör också. Men ja, jag känner en, och, men jag tycker ändå att även om den gör det så har prissättningen hängt med lite i det. Så att få 7,0 där till exempel, eller 7,5 för en Gustafsson. Jag håller ändå lite utkik faktiskt. Och om man, jag vet inte, vad känner du? Har du
Jag tänker att hade Josef varit skadefri så hade han varit i min trupp.
Ja.
Och det jag reagerar på mest när jag ser priserna, det är just att Inossa är 1,5 dyrare än Josef. Inossa vet vi är en profilerad värvning och man vill att han ska spela. Han har gjort det bra i Allsvenskan, jag tror verkligen han kan lyfta i Häcken. Men Josef har varit Häckens bästa spelare under försäsongen, gjort mest poäng. Ska man då bänka den spelaren som gjort mest poäng och varit bäst? Det är också svårt. Men 1,5 mille dyrare, det är ändå ganska liksom saftigt. Så skulle Josef komma igång och få spela, då är nog han jag vill ha i mitt bygge.
Ja, verkligen. Och jag tror att det är lite så att det här är ju en offensiv där det faktiskt skulle kunna visa sig senare under säsongen när man tittar tillbaka att här var det för låga priser.
Så kan det vara.
Men
För
det.
vi ser ju inledningsvis här att det är ett ganska gynnsamt schema.
Ja, men det
Det
får
får
man
man
ju
säga.
verkligen säga. Alltså, Djurgården borta, det är ju klart att det på pappret är det ju en tuff match såklart. Och, men att få börja med Mjällby hemma, sen i tredje matchen där Brommapojkarna hemma och sen Hammarby hemma efter det, som har sett ganska skakiga ut bakåt. Och jag tycker att Brommapojkarna där i kuppen så där känns som att det var ju en ganska, ja, men lite småsvängig historia ändå. Och nu, då tänker jag kanske framförallt offensivt, så tycker jag att det här är ett ganska bra schema faktiskt för Häcken att inleda med. Så att, ja, jag kommer ju ändå känna att de som väljer att gå på till exempel Rygaard från start, det är ju möjlig kaptensbindel, tycker jag i alla fall.
Så är det. Jag tycker vi går vidare till nästa slide där vi har den, ja, vad vi tror, hur vi tror att de kommer att ställa upp helt enkelt. Och då börjar vi från målvakt, då Abrahamsson eller Linde. Och till vänster Lundqvist och sen har vi Cecevic, Hovland och till höger då nyss inkommen Axel Lindahl som vi känner till från Kalmar. Och som vi vet är en frejdig högerback som gillar att komma upp och löper mycket fram och tillbaka på sin kant. Problemet med honom är väl att det har varit dåligt med slutprodukt, att han behöver verkligen fila på det. Men får han till det i Häcken så tror jag att det kan bli en bra värvning och Fredriksson blir borta 1 till 2 månader så att jag tror att han kommer få komma in i hetluften med en gång.
Ja, men jag håller med dig där. Jag tycker att det är en spelare man ofta när man har suttit och kollat på Kalmar kunnat ta ut urklipp på och känna att oj, jäklar vad han ligger högt upp i utgångsposition och sådär. Men har kanske inte riktigt fått ut så jättemycket av det för att man ska tycka att han känns aktuell just nu då.
Nej, men särskilt om Lajoni spelar framför som gillar att komma in i banan så får ju han mycket yta utanför. Men vi går vidare då på det centrala mittfältet så har vi stoppat upp Amane, Simon Gustafsson och Rygaard. Och till vänster Inossa, till höger Lajoni och Ristic på topp. Men vi har en hel del frågetecken kring vilka som kommer spela och hur rotationen kommer att se ut. För att Lindberg har ju varit väldigt bra på försäsongen och det känns som att han har fått bra förtroende av Paco. Så han känns som att han ska in någonstans. Och som det ser ut med skadeläge och så nu så är både Inosa och Josef skadade. Då skulle jag kunna tänka mig att Lajoni går över till vänster och Lindberg går upp på en höger ytterposition. Gissningsvis. Sen så hur de formerar sig på mitten är ju lite olika från match till match tycker jag det har varit beroende på vilka som har spelat. Amane har ju fått tydligt ta den mer defensiva rollen i början, men nu när Simon Gustafsson har kommit tillbaka den här matchen som de spelade mot Bayern så tyckte jag att han hade en lite mer droppande position. Park har pratat mycket om att han vill ha någon deep playmaker och det var nästan lite som att han tog brorsans position där och gjorde det väldigt bra. Så de kommer liksom röra sig ganska flytande tror jag. Det är svårt att säga vem som kommer vara defensiv. Men det som jag tror är att Rygaard kommer vara den som är mest offensiv. Och vi tittar på heatmap och så är han ofta den som är närmast motståndarnas mål.
Ja, han har ju en förmåga där att ofta hitta in till i andra vågor och sådär och kombinera sig in i straffområdet och komma till avslut.
Ja, och tittar vi på fasta situationer här på hörnor, då har vi Rygaard åt båda hållen. Frisparkar, då är det också Rygaard. Straffar, lite osäkert här, men Lajoni har ju tagit dem och han har ju inte missat än. Förra året var det snack om att det var Simon Gustafsson som hade straffar, men vi har bytt tränare så vi får se. Så vi har satt Simon Gustafsson som alternativ straffskytt, men det skulle lika gärna kunna vara honom. Alternativ på hörnorna har ju Lindberg tagit några lite då och då under försäsongen, men annars är det ju Rygaard för hela slanten.
Ja, och det skulle väl kunna vara, man skulle väl kunna tänka sig också där att om Lindberg som vi inte spelar och Gustav som spelar, då skulle ju han kunna slå någon hörna också.
Ja,
Så att,
så kan det ju absolut vara.
ja, nej men det är intressant här och som du säger, det finns frågetecken både vilka spelare som är tillgängliga och också på lite positioner där, vilka som spelar och kanske framförallt mittfältet där som är lite dynamiskt när man inte har den där supertydliga sexan som man hade innan i Samuel Gustafsson.
Så är det. Men en Lindahl 5,0 i en dubbelomgång, det kanske man ändå skulle kunna offra sig för.
Ja, absolut. Om det är någonting så, ja, varför inte?
Men det är långt fram tills dess. Jag tänker att vi går vidare till din bonusslide här, Marcus.
Ja, en liten avslutning där vi tittar tillbaka lite på hur det såg ut förra året, förra säsongen när det kom till offensiva bonuspoäng och defensiva bonuspoäng. Hur spelare de låg i snitt då per 90 minuter. Och vi pratade lite om Simon Gustafsson tidigare där och både han och Rygaard högt upp på i topp tre då när det kom till att snitta nyckelpassningar och det leder ju allt som oftast då också till att man ligger väldigt högt på offensiva bonuspoäng. Så att ja, det är väl det som känns intressant kanske framför allt.
Ja, verkligen, med tanke på att de ligger ganska så nära varandra och en har fasta och en i öppet spel så ja,
Ja och
det
sen
är
så,
väldigt intressanta siffror.
ja och sen en annan grej som, där får man ju se lite hur det blir i år. Men vi ser ju där Fridriksson och Lund, det var ju de två ytterbackarna förra säsongen. Och i stora delar såg det faktiskt ut som så att Lund, han kom ju fram väldigt mycket offensivt och då fick han ju sina offensiva bonuspoäng också när han slog väldigt mycket inlägg. Och sen så Fridriksson istället, lite mer restriktiv och därför så samlade han ofta lite mer defensiva bonuspoäng än vad Lund gjorde. Får vi se i år lite då hur det blir, vilken, ja, hur ytterbackarna de rör sig i år.
Ja, det ska bli spännande att se. Vi har ju en ny tränare så att det kan ju bli på annorlunda sätt. Men jag ser fram emot att se det utkristallisera sig för just nu ser det inte jättebra ut. Det var lite för, ett litet hopp fick jag upp när jag såg matchen mot Bayern. Men Bayern visserligen inte har sett så bra ut heller. Så ja, vi får se helt enkelt. Men är det något mer du vill tillägga, Marcus?
Nej men det tror jag inte utan vi känner väl oss nöjda där med BK Häcken va?
Ja, men det är vi. Vi får återkomma en annan gång med dem. Nu fortsätter vi med något annat lag. Så vi ser vilket som vi droppar härnäst. Men tack så mycket, Marcus. Så hörs vi.
Tack, ha det fint,
Ha det
hej!
bra. Hej.